Låt oss först tala om uttrycket vansinne genom övning. På kinesiska, zhou huo ru mo. Jag kan definitivt säga er att uttrycket vansinne genom övning kommer från litteraturen. Detta existerar faktiskt inte. Besatta människor, de som är besatta av andar på låg nivå och uppträder galet, sägs ofta ha blivit vansinniga genom övning. Men det är inte heller vansinne genom övning. Det beror på att en sådan person själv inte vill göra bra saker, utan alltid tänker på att göra dåliga saker. Många människor som inte övar qigong kan också framkalla ett sådant tillstånd, men det är inte heller vansinne genom övning. Sedan finns det en del människor som... En ande som besitter en människa måste vara synnerligen rutten och vara på en mycket, mycket låg nivå för att få en människa att uppträda galet. En vars nivå är lite högre, den förstår, så den skulle inte göra så galna saker. Sedan finns ett annat tillstånd. Det är att om qi är blockerat när man övar qigong, så går qi upp till hjässan och går runt där uppe. Så i qigongkretsen har det uppstått ett talesätt att om qi går upp till hjässan och inte kan komma ner, så blir personen vansinnig genom övning. Han kommer att vara i fara eller bli sjuk. Det gör personen nervös och orolig, vilket får honom att bli sjuk på riktigt. Det är inte vansinne genom övning. Jag säger er alla, qi är ingenting. Qi är bara qi. Qi kan inte behandla sjukdomar. Det finns qi i din kropp och det finns qi i hans kropp. Hur kan ett qi kontrollera ett annat qi? Hur kan det finnas en hämmande effekt mellan saker på samma nivå? Du använder qi för att behandla någon annans sjukdom. Men det finns qi även i hans kropp. Vad vet du? Det kanske till och med kontrollerade ditt qi. Så det kan inte behandla sjukdomar. Det är ingenting. Och det är inte så som det sägs att utsänd qi har kraft att tränga igenom på 100 mils avstånd. Det kan aldrig uppnå det. Syftet med att öva qi är att rena kroppen på den lägsta kultiveringsnivån samt att lägga en del saker som en grund. Sätta upp ugnar, samla örter för att förädla elixir. Detta måste göras på den nivån. En del säger, stå utanför hörsalen, jag ska sända ut qi och du kommer att ta emot dig genom den här tjocka cementväggen. Vad är så speciellt med det? Personen är ganska känslig så han säger, jag tog emot dig, jag tog emot dig. Jag kände qi-flödet. Jag säger er, qi existerar faktiskt fysiskt, så självklart kan du känna det. Men varför kan du inte se det med dina ögon? För att qi färdas i andra dimensioner. Alla dessa saker som övas är i andra dimensioner. Du sänder ut det här, men i andra dimensioner har hörsalen ingen vägg här. Det finns ingen skiljevägg, så självklart tog han emot det. Varför händer det då att när en del sänder ut qi på ett öppet område kan man inte ta emot det? För att trots att området är öppet så finns en skiljevägg här i en annan dimension. Så det är inte så mystiskt som människor tror. Syftet med att öva qi är att bli av med sjukdomar, rena kroppen och lägga en grund för kultivering på hög nivå. I början är kroppen mycket grumlig. Med övning blir den allt klarare. Efter fortsatt övning blir qi lite gulaktigt. Och vid den punkten har man nått den högsta formen av qi-övning. Med fortsatt övande har man plötsligt inget qi kvar. Man träder in i tillståndet den mjölkvita kroppen. Man har inget qi alls. Om man försöker sända ut qi igen så har man inget qi kvar. Man kan inte längre sända ut qi. Varför? Därför att alla kroppens porer är helt öppna. Det är som att försöka fånga luft i en potatissäck. Jag tror inte att du kan fånga något hur du än försöker. Så hela kroppen är öppnad. Man kan varken ta in eller sända ut qi. Det finns inget kvar. Självklart, först när man gått bortom tillståndet den mjölkvita kroppen kan man verkligen utveckla gång. Detta är bortom en vanlig människas nivå. Först vid den här punkten kan du tygla en vanlig människa och behandla sjukdomar. Det kan nu betraktas som högenergimateria. Så jag säger att qi egentligen inte är någonting. Qi har alltså inte heller någon hämmande effekt. En människa övar qi bara om målet för övningen är att rena kroppen. Särskilt i Dao-läran går de via meridianerna. När qi har nått hjässan, efter att qi har gått genom yujian-punkten på bakhuvudet och om huijong-punkten på hjässan inte har öppnats, kan qi inte komma ner. Så det kommer oundvikligen att gå runt på hjässan. När det pressar sig igenom kommer det ner. Det är bara qi, så det kan inte göra dig sjuk. Men någon sprider felaktig information i qigongkretsen att om qi går runt på hjässan så blir man sjuk. Självklart, qi existerar fysiskt, så man kommer att känna att huvudet är tungt. Det finns tid där, så den här personen tror att han kommer att bli sjuk. Faktiskt kommer han inte alls att bli sjuk. Han kan inte alls få någon sjukdom. Varför händer det då att vissa människor blir väldigt yra och rädda, som om de inte kan ta sig igenom en dag till? Och som resultat blir de verkligen sjuka. Varför händer detta? Det händer på grund av deras fasthållanden. Ni vet, en människa kan göra sig själv sjuk. Det sägs att när människor blir sjuka är 70% psykosomatiskt och 30% fysiskt. Låt mig ge ett exempel. Förr fanns en person. Det var vid tiden för andra världskriget. De band fast den här personen på en säng. Sen tog de hans arm och använde en kniv. Nej, använde någonting för att göra en rispa på den. Inte en kniv. De sa till honom, vi har redan skurit upp dina blodådror med en kniv så du kommer att dö av blodförlust. Sen öppnade de en vattenkran och lät vattnet droppa ner i en hink. Dropp, dropp, dropp. Fortare och fortare. Och inom kort var mannen död. Men det var vatten som droppade. Vattnet från kranen. Det var inte hans blod. De sa till honom att hans ådror hade skurits upp. Eftersom han hade ögonbindel kunde han inte se. Han trodde att hans ådror hade blivit uppskurna, så han dog. I det här fallet orsakades inte mannens död av hans eget sinne. Det vill säga, du kan göra dig själv sjuk. Dessutom, ni vet att vår kultivering är kultivering på hög nivå och kräver upplysningsförmåga. När du tror att du ska bli sjuk, är inte din upplysningsförmåga dålig? Även om du har nått det här stadiet i kultiveringen. Ditt chi har kommit upp till hjässan. Ditt stora himmelska kretslopp är på väg att öppnas. Eller ditt lilla himmelska kretslopp är på väg att öppnas. Även om du övar ganska bra. När du tror att du har en sjukdom har ditt qingqing redan fallit dit där du har blivit likadan som en vanlig människa. Så om du är likadan som en vanlig människa kan din gång inte utvecklas vidare framåt. Och dessutom vill du själv bli sjuk, så du kommer faktiskt att bli sjuk. Inom qigongkretsen talar alla om den här frågan som om den vore mycket mystisk. Och vad handlar det egentligen om? I verkligheten existerar det ingenting sådant. Sen finns det en annan fråga. Vilken? Det är att vi har många qigongutövare. De övar qigong en tid och blir sen mentalsjuka eller delvis förlamade eller får den ena eller andra sjukdomen, alla möjliga sjukdomar. Så människor skulle säga att de fick det av att öva qigong. Om du blev mentalsjuk skulle de säga, det är vansinne genom övning. Så de sprider det här inom qigongkretsen. Oavsett om de vet orsaken eller ej så pratar alla om det. Faktiskt kommer allt detta från skrytsamhet. De vill få det att verka som om de förstod någonting. I själva verket förstår de ingenting. För det är inte alls vansinne genom övning. Varför blir då en qigongutövare sjuk? Som en vanlig människa vore det möjligt att inte bli sjuk. Om du börjar öva qigong, har du då en försäkring? Om du övar qigong måste du också ställa krav på ditt qingqing enligt standarden för qigong, den här kultiveringsformen. Du måste lägga vikt vid dygd, höja ditt qingqing, vara en bra människa i alla avseenden och du får inte vara rädd för lidande. I konflikter mellan människor måste du kunna ta det med ett upphöjt lugn. Endast så kan du verkligen höja dig, förbättra dig och omvandla din kropp. Först när du har nått det tillståndet kan en mästare ändra din livsväg. Det vill säga, arrangera om din väg i människolivet. För ditt öde i det här livet är att bli sjuk, stöta på katastrofer, kanske bli mentalsjuk, kanske bli förlamad och tillbringa resten av livet i sängen. En vanlig människas liv är bestämt just så. Men tänk efter, hur många av dem som har varit igång i parken är genuina kultiverare? De vill verkligen tillfriskna från sina sjukdomar, men de ställer inte krav på sig enligt en extraordinär standard. För qigong är övernaturligt, det är inte fysisk träning. Om du inte uppför dig enligt de kraven, hur kan du då bli av med dina sjukdomar? Och om du inte blir av med dina sjukdomar, så är du fortfarande en människa som övar qi. Om du inte följer en hög standard, utan fortfarande beter dig som en vanlig människa, så är du bara en vanlig människa. Även om du övar qigong är du fortfarande en vanlig människa, så ingen kommer att ändra den senare delen av ditt liv. Och då finns det fortfarande sjukdomar och svårigheter. Och när tiden är inne blir du oundvikligen sjuk. När tiden är inne blir han mentalsjuk eller delvis förlamad eller får en eller annan allvarlig sjukdom. Vilken som helst sjukdom. För du är en vanlig människa. Kan en vanlig människa undgå att bli sjuk? Som qigongutövare måste du bete dig enligt qigongkraven. Först efter att du har nått upp till standarden kan du rena din kropp. Om du inte når upp till standarden är du naturligtvis likadan som en vanlig människa. Ingen ändrar din livsväg, så när tiden är inne blir du fortfarande sjuk. Många förstår inte detta och tror att om man övar qigong blir man aldrig sjuk. Så om du blir sjuk säger de att du har blivit vansinnig genom övning. Får du andra sjukdomar så säger de att det beror på qigongövning och sätter den här smutsiga stämpeln på qigong. Är det inte så? Tänk på det. Är det rimligt? Många människor, många envisa, trångsynta och rätt okunniga människor motsätter sig blint qigong. De tror inte alls på den. Många kan verkligen inte förklara qigong och sprider dessa felaktigheter, vilket ger intrycket att qigongövning kan leda till vansinne genom övning. Det är så här den här situationen uppstod. Nyss talade jag om en vanlig människa. Även om han utövar qigong så gör det honom inte extraordinär. Om han inte kan nå upp till standarden är han fortfarande en vanlig människa och kommer fortfarande att bli sjuk. Det här är en fråga. Det finns ett annat fall, vilket är att efter att ha övat qigong en tid kan personen gå in i något som kallas qigongtillstånd. Och människor säger också att han har blivit vansinnig genom övning. Men lyckligtvis inom qigongkretsen säger de inte att han har blivit vansinnig genom övning. Bland vanliga människor säger de att det är vansinnig genom övning. Men inom qigongkretsen säger de att det är ett qigongtillstånd. Vilket slags tillstånd är det? Under senare år har det här tillståndet inte visat sig. För tillsammans med reformpolitiken och att landet öppnar upp så har människors sinnen blivit befriade. Även om människor förr betraktade vissa saker som vidskepelse eller inte vågade lyssna till eller fråga om dem så existerar dessa saker verkligen. Och det fick en del väldigt envisa människor att fundera, hur kan det finnas sådana här okända fenomen? Hur kan de förklaras? De funderade på dessa saker. Så det finns många som inte längre tycker att vissa saker är mystiska. Det vill säga, människors sinnen har blivit mycket öppnare och vidsyntare. Där qigong-tillståndet brukade visa sig för några år sedan, när qigong populariserades. Det visade sig under den tiden. Så hur kommer det sig att en människa kan gå in i ett qigong-tillstånd? Det beror på att personen är ganska envis. Så envis att han tror att det han lärt sig i sitt liv är den absoluta sanningen. Det han inte har lärt sig från läroböcker eller sånt som ligger utanför hans kunskaper tror han överlag är idealistiskt eller vidskepligt. Till och med till den grad att om någon talar om ett qigongtillstånd, om qigongfenomen, så tycker han att det är löjligt. Han tänker, samhället har utvecklats fram till idag, det är elektronikåldern, det är dataåldern. Astronauter har varit på månen och har varit i yttre rymden. Och ni talar fortfarande om de där gamla vidskepelserna i dessa tider. Det är vad han tänker. Det är faktiskt inte vidskepelse. Om mänsklighetens vetenskapliga utveckling och framsteg jämförs med den hos intelligenta varelser på andra planeter i detta vidsträckta universum så kommer det inte ens i närheten av deras. Jag säger att det är rena barnleken. Det är som förskolekunskaper, eftersom den utvecklingsväg som mänskligheten har valt är mycket långsam. Jag säger att om utvecklingen följde den forna kinesiska vetenskapens väg hade den varit mycket snabb, eftersom den inriktade sig direkt på människokroppen, livet och universum. Den undersökte de sakerna direkt. Nu tar de en ytterst praktisk väg. Så bara när man kan ta på något och kan se det, vågar man erkänna det, göra något med det och undersöka det. Så den här personen är mycket envis och tror inte på någonting. Särskilt under den mellersta till senare delen av kulturrevolutionen, när qigong började populariseras, var hans huvud fyllt med absolut materialism. Okej, då kom personen plötsligt i kontakt med qigong. Självklart var det mycket svårt för en sån person att ens komma i kontakt med qigong vid den tiden. Men din kropp är inte nödvändigtvis fri från sjukdomar. Du kan inte vara fri från sjukdomar. När det gäller en del sjukdomar är medicinska metoder väldigt begränsade nu för tiden. Så han blir sjuk, åker till sjukhuset och de kan inte hjälpa honom. Han tror faktiskt inte ens på kinesisk medicin. De kan inte hjälpa honom, så vad ska göras? Han har ont. En sjuk man går till vilken läkare som helst. Så han går till läkare i kinesisk medicin som inte heller kan hjälpa honom. Sen säger folk, det finns en qigongmästare nu som kan behandla sjukdomar. Gå och låt honom ta en titt. Så som en sista utväg går han och prövar sin lycka. Han trodde inte på det först, men går ändå till qigongmästaren. Men att den här sortens människa är envis beror ofta bara på utbildningen från det materialistiska samhället. Det betyder inte att hans medfödda grund inte är bra. Kanske är den väldigt bra. Så andra som övar qigong kanske inte ens mår lika bra som han gör. När han fortsätter öva mår han allt bättre. Och efter några dagars övning är inte bara hans sjukdom borta, utan bam, helt plötsligt öppnas hans himmelska öga. Eftersom hans medfödda grund är mycket bra öppnas den med en gång till en mycket hög nivå. Och han ser verkligen levande varelser och olika former av materia som existerar i andra dimensioner. När han väl sett det är det ingen liten sak. Den här styrnackade personen är plötsligt i kontakt med dessa saker, så hans hjärna kan inte klara det. Hur är detta möjligt? Hur kan allt det jag har trott var vidskepelse verkligen existera? Så han kan inte kontrollera sig och går in i ett slags förvirrat, onormalt tillstånd. Men ofta får en sån person samtidigt en del övernaturliga förmågor. Så många känner till det här som ett tillstånd med övernaturliga förmågor. Han kan alltså inte kontrollera sig. Han tänker att han nu har sett det som andra nämnt. Och det de säger finns verkligen. Han går överallt och berättar för folk, men de tror honom inte utan säger att han är vansinnig genom övning. Och många andra envisa personer skulle säga, åh titta, du övade qigong och blev vansinnig genom övning. Men en sån människa har inte blivit vansinnig genom övning. Efter en tid när han blivit stabil är han okej. Det här tillståndet uppstår bara för att hans sinne inte klarar pressen. Självklart, hans ansiktsuttryck är annorlunda än normala människors. Han kan se en massa saker i andra dimensioner. Han kan också se många andra dimensioner och många levande varelser där borta som svävar och flyger omkring. När två personer sitter och pratar med varandra så tittar de på varandra, men hans ögon gör inte det. Han flackar med blicken och ögonen vandrar runt överallt. Då och då nämner han vad han ser och människor säger, det är slut med den här killen, mentalsjuk, vansinnig genom övning. I själva verket är det bara det att andra inte kan se vad han ser och inte kan förstå honom. Successivt förstår han, jag kan inte vara sån här. Andra kan inte se. Om jag beter mig så här så säger de att jag är galen. När han väl själv förstår är problemet över. Det här är vad människor menar med qigong-tillstånd. Sen finns ett annat fall, och det är ganska allvarligt. Alla som kultiverar enligt en upprätt fa kommer att möta det i olika grad i början av kultiveringen. För ett litet antal människor visar det sig ganska intensivt. Det är inte heller vansinnig genom övning. Det märks inte på ytan, men orsakar en sorts kaos i personens sinne. Men när det är intensivt, mycket intensivt, så märks det också ofta på ytan. Det är att människor har en sorts tankekarma. Under tidigare kurser tog jag inte upp det här, särskilt under föreläsningarna. Jag sa bara att karma i sig är en demon. Karma är ett intelligent väsen. Den här tankekarman, vad är det för något? Det är att vi i det förflutna, eller med religionens sätt att säga det, genom de många livstiderna. Men vi ska inte tala om det. Låt oss bara säga att i ditt förflutna, eller under första halvan av livet, tänkte du på många dåliga saker. Du genererade många svordomar i ditt sinne, en massa väldigt dåliga tankar, eller ännu värre tankar. Och alla de utsända tankarna existerar materiellt. Om du tänkte mycket så formade det en sorts karma när det ackumulerades. Den är också en svart, mörk substans. Den kallas tankekarma. Och sån karma visar sig ännu våldsammare än annan karma på hans kropp. Varför? Därför att den direkt kan störa hjärnan då den är direkt kopplad till hjärnan. Till exempel, när en del av våra elever lär sig kultiveringsmetoden så vet de från första början att Falun Gong är väldigt bra. De har rationellt förstått att den är verkligt bra. Men i deras sinne finns jämt tankar som förbannar Falun Gong, förbannar läraren. Och det dyker även upp en massa smutsiga svordomar, till och med det att inte vilja lära sig. Den låter honom inte lära sig utan säger, lär dig inte det här, det är bara bluff. Den stör honom. Det finns till och med ännu intensivare fall. Ett sådant problem kan visa sig. Och en del skulle säga, den affär är så bra, jag sviker läraren. De bugar djupt mot läraren. De skulle till och med gå och prata med andra om det, men andra visste inte heller vad som pågick. Det här tillståndet orsakar ett yttre tillstånd som får andra människor att undra, blev han vansinnig genom övning? En del människor säger till och med att det är foti eller andebesittning eller störningar från andra demoner, så som en del av våra elever sa. Det är faktiskt inte yttre demoner som stör honom. Det orsakas av hans egen tankekarma. Varför? Därför att alla ting i andra dimensioner är levande. Om du vill lära dig någonting bra så måste du ha ett klart och lugnt sinne. Rensa bort alla de där dåliga tankarna och dåliga tänkandet. Alltså måste du lösa upp karma. Du måste eliminera den. Utrota den här sortens karma. Men den lever, den förstår. För att lära dig någonting bra måste du inte utrota mig så den gör motstånd. Eftersom den genererades i ditt sinne kan den vara i direkt kontakt med din hjärna. Så den häller de där tankarna i din hjärna. Lär dig inte det här, det är bluff. Och svär åt Falun Gong. Det här problemet kommer att uppstå. Det orsakas av den karma som ditt sinne skapade tidigare. På senare tid har det funnits en hel del sådana fall. Särskilt troligt är det att de elever som inte har deltagit på någon kurs störs av den. Men en sak ska poängteras. Den fas som vi lär ut idag syftar främst till kultiveringen av huvudranden. Att få dig själv att verkligen kultivera och verkligen erhålla gång med klart medvetande. Då finns en fråga. Varför låter vi inte mentalsjuka människor komma hit? Just för att de är oklara. Deras medvetande är inte klart och de kan inte kultivera. Vi måste kräva att du erhåller fa och kultiverar med klart medvetande. Bara på det sättet fungerar det. Så, för en sån människa, om hans huvudmedvetande förstår och säger förlåt lärare, jag får inte göra så här. Om han beslutsamt anstränger sig för att trycka bort de där dåliga tankarna så hjälper min farsen honom att lösa upp den här karman. Min farsen hjälper honom att eliminera den här sortens karma. Men den elimineras inte fullständigt. Det blir lite kvar, men kanske inte så starkt. Du måste kontrollera dig själv. Det testar också din upplysningsförmåga. Och först då kommer du att kunna ta dig förbi den. Och sen finns det några som själva inte vet vad som pågår. Mitt sinne förbannar Falun Gong, så då måste Falun Gong vara dåligt. Så han följer bara med det. Då kan en sån människa inte räddas eftersom hans huvudmedvetande inte är klart. Det vill säga, han själv vill inte kultivera. Han har själv halkat ner. En sån människa kan inte räddas längre. Jag talade just om frågan om tankekarma och det är allt jag ska säga om det. Naturligtvis fanns det i historien också galna människor vars galenskap var påtvingad för att få dem att kultivera. Det kallas den sanna galningen. Den inre betydelsen i ordet sann i den sanna galningen är att kultivera det sanna. Förr fanns galna munkar och galna daoister. Syftet var främst att låta dem kultivera snabbare. I det galna tillståndet kunde de utstå lidande som vanliga människor aldrig skulle klara. På så sätt kunde de återvända så fort som möjligt. Men detta tillåts bara för väldigt speciella människor. Det kan inte göras lättvindigt och får inte göras för vanliga människor. Förr i tiden fanns det de som kultiverade så här. Jag har talat om den här frågan under tidigare kurser. Här gör vi inte det, eftersom det inte är ett vanligt tillstånd. Härnäst ska vi tala om problemet med att locka till sig demoner när man övar qigong. Vad är att locka till sig demoner när man övar qigong? Vi har många människor som kan stöta på dessa saker, till och med på den lägsta kultiveringsnivån, det vill säga på qigong-nivån. En del människor övade qigong. För att öva måste man välja en tyst miljö. Men så fort de sitter ner är miljön med dens inte längre tyst. Det är biltutor, diskomusik, skrik i korridoren, ett barn gråter, hur som helst uppstår alla möjliga ljud. Med dens är det inte tyst längre. eller telefonen ringer eller någon kommer och knackar på dörren och söker dig. Nej, det är inte så att dessa människor stör dig. Det är inte så att de själva är demoner. Det är att demonen stör dig för att inte låta dig kultivera. Den kontrollerar människor. Jag säger att människan är den svagaste. Det är väldigt lätt för en demon att kontrollera människor. En del kan få en tanke, men de vet inte ens var tanken kom ifrån. Så människan är den svagaste. Så vissa, låt säga så här, en människa kan, om du har ett förflutet. Som religioner säger, tidigare liv, så kanske ditt liv, låt oss säga så här. Om ditt liv inte bara är den här enda gången, hade då inte ditt liv också tidigare en del sociala aktiviteter i olika miljöer? I så fall, genererade inte också den livstiden en del karma? Kanske drog på sig en skuld till någon, eller behandlade någon dåligt, eller dödade, eller gjorde en del andra dåliga saker, så det kommer att bildas karma. Inte nog med att det bildas karma. Karma tjänar som en omedelbar kompensation, men psykiskt har du också ådragit dig en skuld. Så på grund av den psykiska skulden kommer du att, som religionerna säger, i nästa livstid måste du lida på samma sätt och utstå samma slags smärta. Det kallas att återbetala karma. I så fall, när en människa kultiverar, jag har sagt att om en människa försöker kultivera utan en mästare som undervisar honom, så kommer han aldrig att klara det. Så fort han vill kultivera ser de levande varelserna på andra sidan det tydligt med en gång. Du är skyldig mig saker och du har inte betalat tillbaka. Du vill kultivera, du vill ge dig av. De kommer inte att låta dig göra det, så de hittar på alla möjliga sätt att störa dig och inte låta dig kultivera. Det vanligaste fenomenet är det jag just sa. Det stör dig när du övar. Det här är ett vanligt fenomen. Man kan också möta det i vår metod. Men vi placerar det bara på en nivå. Det reflekteras på en nivå. Så om du kan kontrollera dig själv och vara beslutsam när du har passerat den här nivån, är det inte tillåtet för några andra saker att komma och störa dig. Så det är bara en manifestation inom en viss nivå. Oavsett vilken skola eller inom vilket system du kultiverar, så kommer du att möta det här fenomenet. Sen förutom detta finns det andra fenomen. En del människor har sett en del skrämmande ansikten eller en del skrämmande fenomen som stör dig, som försöker hindra dig från att kultivera. De försöker med alla möjliga knep, men dessa saker ses rätt sällan i vår metod. Varför? För att vi avsiktligt och selektivt höjer ditt qingqing och låter dig gå igenom svårigheter, så saker som inte har att göra med ditt qingqing tillåts inte uppstå. Farsen hindrar dem direkt och låter dem inte uppstå. Men det finns en form. Jag passar på att nämna något annat. De inom Dao-läran som gör både inre och yttre kultivering. I Buddha-läran finns också en del som utövar kampsport och samtidigt gör inre kultivering. Utövare av alla sådana metoder kan möta den här sortens demon. När du sitter i meditation eller sover kommer någon för att tävla med dig för att se vem som är starkast. Eller också vill de till och med utmana dig i övernaturliga förmågor. Det här problemet kommer att uppstå. Men inom vår lära finns i stort sett inte det här fenomenet. Eftersom det inte finns några kampsportsaker i vår metod. Vi utövar inte kampsport, så den här saken finns inte. Sen finns en annan sorts demon. Det här är ett rätt vanligt fenomen. Var och en som kultiverar enligt en upprätt fa kommer att möta den. Det är sexdemonen. När sexdemonen visar sig har en vanlig människa mycket svårt att klara den här prövningen. För om man vill höja sig från det vanliga mänskliga tillståndet till ett tillstånd som är bortom vanliga människor, är sexprövningen det första man ska bryta igenom. Självklart involverar det också frågan om sexlust. Det vill säga, om du är man, när du sitter i meditation, eller om du inte är tillräckligt koncentrerad i meditationen och inte kan komma in i stillhet, så kommer det att visa sig en vacker kvinna när du sover i drömmen. Men hon har inga kläder på sig. Om du är en kvinna kommer det under meditationen eller i drömmen att visa sig en helt naken man. Självklart, här måste vi betona en sak. En del av dem som sitter här är ogifta flickor. De kommer inte att möta något så intensivt, men kommer också att möta sexuella frestelser. Det vill säga, de kommer att möta dessa saker. Om ditt hjärta berörs, om du inte kan kontrollera dig själv, om du inte kan betrakta dig själv som en utövare, så kommer du ögonblickligen att ejakulera. Kroppens livsessens används för att kultivera kroppen. Samtidigt har du inte klarat sexprövningen, som är en stor prövning. Men jag säger er alla, om ni vill ta kultiveringsvägen måste ni klara den här prövningen. Ni måste klara den. Det är helt oacceptabelt om ni inte kan det. Självklart, en del har misslyckats med det. Oroa dig inte. Om du har misslyckats en gång så kommer du nästa gång. För du kommer att ångra dig mycket. Efter att ha misslyckats blir en del människor fruktansvärt nedslagna och slår sitt bröst i frustration. Men andra gången det hände kunde de kontrollera sig och klara det. Men om du inte tog det på allvar första gången blir det oftast ännu svårare för dig att klara det andra gången. Och den tredje gången, det blir väldigt svårt för dig att klara det från och med då. Det blir väldigt svårt att klara det. Så det är en mycket allvarlig fråga. När du går från att vara en vanlig människa till ett tillstånd som är bortom en vanlig människa, så är det här den första stora prövningen som du måste klara. Efter den här föreläsningen kommer många att möta det här problemet. Nu när vi är inne på frågan om sexlust och begär, låt oss göra en utvikning och säga lite mer, eftersom det involverar vår kultivering i det vanliga mänskliga samhället. Många har familj, så hur balanserar vi det här förhållandet riktigt? Om alla som är gifta ignorerade sina män och fruar och alla blev som munkar och nunnor, så tror jag. Om alla kineser i framtiden skulle utöva Falun Gong, skulle de inte dö ut? Så hur ska vi hantera den här frågan? Jag har sagt att det viktigaste för våra kultiverare är att kultivera hjärtat. Det finns ingen sexuell lockelse mellan man och hustru. Ett gift par blir vana vid varandras utseende och det finns ingen fråga om sexuell lockelse. Det handlar mest bara om begär. Så hur hanterar vi detta? Det är inte så att vi vill att du ger upp alla begär. Det är inte så. För du utövar, men kanske din äkta hälft inte utövar. Om ett par skiljer sig på grund av det, det tycker jag inte vore bra. Om alla Falun Gong-lärjungar skulle skilja sig i framtiden, hur skulle det bli? Alla kunde lika gärna gå i kloster istället. Det vill säga, vi ska fortfarande, så mycket det går, behålla en livssituation som är likadan som vanliga människors. För närvarande, om du kan ha ett harmoniskt äktenskap, är det bra nog. Men i framtiden kommer det att bli en annan situation. Så länge vi själva inte har det här fasthållandet utan verkligen tar lätt på det och gradvis bryr oss allt mindre om det, så är det bra nog. Ta det inte som... En del människor verkar leva enbart för det. Det duger inte. Så du ska ta lätt på det. Du måste ta lätt på den här saken. I framtiden kommer följande tillstånd att uppkomma. Om du verkligen har utvecklat gång måste vi ta ansvar för dig. Energin från din kropp kommer också att ha viss återhållande effekt. Ni vet att alla vi som sitter i det här fältet kan känna att atmosfären i det här fältet är harmonisk, fridfull och barmhärtig. Människor har den känslan här. Mycket behagligt. Inget dåligt kommer upp i sinnet. Mycket rent. Varför? Därför att vi som kultiverar en upprätt fa bär ett sådant fält. Det är något som andra, som vanliga qigongmästare, absolut inte kan uppnå. Jag har kultiverat fram det på det sättet. Det jag lär dig att göra, den fa som jag berättar för dig, det är så jag vill att du ska uppföra dig. Om du kultiverar enligt fas krav så kommer det du i framtiden kultiverar fram också att vara mycket rena saker som utvecklas genom kultivering i en upprätt fa. Och oavsiktligt kan det energifält du bär också ha en återhållande effekt. Till exempel, ibland när jag är i ett rum eller i en bil, om jag inte säger något så har andra inget att säga. De kan inte komma på något att säga. Även mycket pratsamma människor måste verkligen anstränga hjärnan innan de kan komma på att säga några meningar. Varför? För att när mitt sinne är tomt, om jag inte tänker på något, kommer alla andra inom det här fältets täckning att oavsiktligt hållas tillbaka. Jag tror att mellan man och hustru, om han eller hon är inom ditt fält och du inte tänker på det, kommer han eller hon inte heller tänka på det och då blir det harmoniskt. Självklart är det bara en av de omständigheter som är involverade. För att säkerställa din kultivering finns det också andra faktorer, men som kultiverare måste du ta lätt på dessa saker.
Jag sa
Nyss talade jag om den här sex- eller lustemånen. Det här problemet är väldigt uttalat. När jag höll kurs i Wuhan, jag ger ofta följande exempel. Fanns det en ung kille på 30 år. Direkt efter föreläsningen där jag talade om sexdemonen gick han hem och så snart han satt sig ner i meditation kom han omedelbart in i djup stillhet. Direkt visade sig två bilder inför hans ögon. Han skrev till mig om det i sin erfarenhetsrapport. Det här är inte något som jag hittar på, det är vad eleven skrev. Han sa att så fort han satt sig ner såg han Buddha Amitabha och Lao Tzu. Buddha Amitabha satt här och Lao Tzu satt här. De tittade på honom, sa inte ett ord och sedan försvann de. Precis när de försvunnit, mitt emellan där de hade varit, visade sig bilden av Bodhisattva Guanyin som bar sin vas i handen. En strimma vit rök kom ut ur vasen och blev plötsligt till flera flygande skönheter, det vill säga himmelska flickor. De himmelska skönheterna var mycket vackra. Vi behöver inte beskriva hur vackra de var. De var mycket vackra och de dansade för honom. Vi kan tänka er hur underbar himmelska flickors dansar. Åh, de dansade för honom. När han såg dem, wow, han blev förtjust. Jag övar verkligen bra idag. Bodhisattva Guanyin belönar mig och har trollat fram några skönheter för mig att se på. Precis när han fick den här tanken i hjärnan och var mycket glad, swish, så var de här skönheterna plötsligt helt nakna. De gjorde i princip alla möjliga rörelser mot honom, smekte hans nacke och kramade honom. Han insåg omedelbart. Vår elev hade alltså rätt bra medfödd grund. Han insåg omedelbart. Han sa, ni får inte behandla mig så här. Jag är ingen vanlig människa. Jag är en falungongkultiverare. I samma stund den här tanken sändes ut, swish, var allt borta. Det var från början bara en framtrollad illusion. De hade från början bara trollats fram. Och sedan visade sig Lao Tzu och Buddha Amitabha igen. Och Lao Tzu pekade på killen med sin dagkvast, tittade på Buddha Amitabha och småskrattade lite och sa, den här unge mannen är värd att undervisa. Vilket betyder att den här killen är okej, han är läraktig. Innebörden i det jag säger är att under alla historiska perioder och i alla skolor inom upprätta kultiveringsvägar tas det här ämnet på stort allvar. Härnäst ska jag tala om en annan fråga, nämligen att demoner uppstår i ens eget sinne. Vad innebär det att demoner uppstår i ens eget sinne? Det är när en utövare skapar vissa sorters falska bilder för att hans tänkande är instabilt eller att hans fasthållanden är för starka. Ta ett exempel. Vår kropp har fält i alla de olika dimensionerna. Och i en särskild dimension har den ett sådant här fält. Sade jag inte att alla bilderna från universum kan återspeglas inom ditt fältområde? Men att de återspeglade bilderna också existerar materiellt. Häromdagen sa jag att till och med en människa skuggar materia. De sakerna existerar också materiellt. Så fastän de sakerna inte är de verkliga substanserna i universum, men om de ligger inom området för hans dimensionsfält, alltså inom området för ens eget dimensionsfält som vi alla har, så hör de substanserna till området för hans dimensionsfält. Så de kontrolleras av hans hjärna. De kontrolleras av personens hjärna. Vi har många människor vars himmelska öga har öppnats och som alltid tittar på en det ena, en det andra hos andra och hur det går för andra. I själva verket, när det gäller många människor, är det de ser bara fantasifoster. De här sakerna uppstår i deras eget sinne, de är inte verkliga. Bara när man observerar, utan att använda något tänkande, utan några tankar, utan några fasthållanden, kommer det han ser att vara verkligt. Det här gäller en människa som kultiverar inom världsliga fall. Ett sådant problem kommer att uppstå inom hans fält. Vi tar ett konkret exempel. En sån människa dök upp i Changchun och en i Peking. Vilken sorts människa? I början respekterade han mig mycket och ville helhjärtat kultivera Falun Gong. Allt eftersom han fortsatte öva öppnades hans himmelska öga och han kunde se rätt tydligt. Då väcktes upprymdheten inom honom, särskilt som alla smickrade honom. Många av våra elever var inte så behärskade och de smickrade honom. Wow, ditt himmelska öga är verkligen bra. Kolla hur det ser ut för mig och så vidare. De behandlade honom jämt så han blev mycket nöjd med sig själv. Upprymdheten väcktes inom honom och han började tro att han var bättre än alla andra. Så han började kolla alla och berätta för dem hur det gick för dem. Oavsett om det han såg var sant eller falskt, hur som helst, det var svårt att säga eftersom hans nivå var mycket begränsad. På så sätt fick han den här upplåsta självbilden. En dag började han tänka, mitt himmelska öga är så bra, bättre än alla andras. Antagligen är min medfödda grund bättre än deras. Kanske är jag också en Buddha som kommit till jorden. Jag har aldrig tittat på mig själv. Jag ska ta en titt på mig själv och se om jag är en Buddha som kommit till jorden. Åh, mina kläder ser ut som en Buddhas. Ju mer han tittar, desto mer liknar de Buddhas kläder. Men det var omvandlat efter hans sinne. De bilder som existerar i andra dimensioner inom området för hans dimensionsfält kontrolleras av hans medvetande. I själva verket vill han själv bli som en Buddhas avbild, så ju mer han tittar, desto mer likt. Jag är en Buddha, jag är en Buddha, och då är han en Buddha. Buddhas huvud ska vara på det viset. Låt mig se, är mitt hår i den stilen? Han tittar, åh, det är så. Det här är dåliga nyheter. Från den stunden ökar hans upprymdhet. Han säger, jag är Buddha. Ingen av er behöver lära er av Liangzhu längre. Lär er bara av mig, jag är Buddha. En sån människa dök upp i Peking och en annan i Changchun. Naturligtvis, som tur var, visste alla våra elever och kunde genast avgöra att han inte var normal. Men självklart orsakade det här en hel del störning och skada. Det vill säga, de elever som inte såg den sanna bilden, de som inte hade gått kursen, blev starkt påverkade av honom. I själva verket var allt han såg falskt. Allt orsakades av omvandling efter hans tanke. Demonisk störning skapade av hans egen tanke. Allt han såg inom sitt dimensionsfältsområde hade ändrats av hans fasthållanden. Så han trodde att det var verkligt. Den här frågan är mycket allvarlig. Ni måste från och med nu vara uppmärksamma på det här när ni utövar. Vilken nivå ditt himmelska öga är öppnat på och vilka scener du än har sett så är inget av det universums slutliga och mest grundläggande princip. Dimensionerna och nivåerna är mycket höga. Alla dimensioner på en och samma nivå kan ses igenom med en blick. Men om man skulle undersöka en per sekund så skulle man inte bli klar ens på en hel dag. Och inte nog med de komplexa dimensioner som existerar på samma tid och plats. Det finns också många, många oräkneliga vertikala dimensioner. Och i varje dimension finns det också olika enhetliga världar. En extremt komplex uppbyggnad av universum. Det du har sett är bara allt för litet. Mindre än litet. Du får inte utveckla någon upprymdhet. Om du vill kultivera genuint och söka Zhenghuo, den upprätta frukten, och nå fullbordan, så säger jag att du måste släppa alla dessa fasthållanden. Dessutom kan du inte utan vidare säga allt möjligt. Men på tal om den här frågan, låt oss också peka ut den andra ytterligheten. En del människors himmelska öga har öppnats, men de säger ingenting. De vågar inte tala om det. Tidigare inom Qigong-världen sa de att om ens himmelska öga hade öppnats och man berättade det för andra skulle det stängas. Det är faktiskt inte sant. Annars, ni vet, om det stängs på grund av det, varför överhuvudtaget öppnade för er? Vad beror det på att efter att en del människor sagt en del saker så stängdes deras himmelska öga? Stängdes på riktigt. Det orsakades av deras skrytsamhet. I deras ord fanns skryt. Med sina ord försökte de höja upp sig själva eller illvilligt gräla med andra eller deras hjärtan var inte upprätta. Det var det här som gjorde att deras himmelska öga stängdes eller skadades. Om det stängdes är det ändå inte så illa, men om det skadades och ingen finns där och reparerar det åt dig så är du fullständigt slut. Det är håligheter överallt där inne. Det ser ut som månytan, täckt med kratrar. Det måste repareras helt åt dig innan det kan fungera. Så jag säger er, en del av våra elever, gå inte till den extremen. Varför övar vi tillsammans? Det är för att på övningsplatserna kan vi utbyta lite och prata om våra upplevelser eller insikter. Det hjälper alla att göra framsteg tillsammans. Det främjar den här sortens atmosfär, eller hur? Det är så det är. Men om du inte vågar tala om det när du har sett det, om vi talar om det utan skrytsamhet, om det enbart är för diskussion, för kultivering, för att göra framsteg tillsammans, då säger jag att vad du än säger bland våra elever så är det inga problem. Om det verkligen inte var tillåtet att tala om det, då skulle det här inte ha getts till dig. Det skulle inte ha öppnats för dig. Om det stängs är det alltid för att man har gjort dåliga saker eller skrutit. Det är vad som gör att det stängs eller skadas. Det är så det är. Men som kultiverare som är inom världsliga fa, när helst du tittar på något, observera det utan avsikt. Försök inte extrapolera. Extrapolera inte avsiktligt vidare från det du ser. Så fort du har en avsikt kommer det att förändras och det du ser kommer att vara falskt. Sen finns det en del människor som kan höra ord från vissa upplysta. Eller känna orden i sitt hjärta, sitt sinne. Det finns också sådana situationer. Då går en del och gör vad de blev tillsagda. Och så fort de gör det, faller de och slår sig riktigt illa. Så en del säger, och lärarens farsen lurar mig jämt. Att säga att lärarens farsen jämt lurar dig, du vet, om min farsen skulle låta dig se eller höra honom, eller om någon upplyst varelse skulle låta dig se eller höra honom och direkt skulle lära dig fa, med undantag för särskilt farliga situationer eller ytterst speciella omständigheter, om de direkt skulle tala om fa för dig, skulle det vara att avslöja himmelska hemligheter. Så de ger dig kanske en vink eller säger raka motsatsen, säger tvetydiga saker eller använder andra metoder som att använda ord som låter likadant för att ge dig en vink eller låter dig på annat sätt komma på det. De skulle göra så. För människor måste upplysa sig. Så länge det finns upplysning i det är det inte fel. Så många människor, när de hör ett eller annat, tror de att det är sant. Jag säger er, alla de som berättar bra saker för dig direkt är faktiskt demoner. Någon säger till dig, om en stund, självklart finns inte den sortens fenomen i vår metod, det finns i andra metoder. Såvida våra elever inte utövar falungong längre, utan övar andra metoder, då kan det också hända. Någon viskar i ditt öra, om en liten stund när du går ut kommer något dåligt att hända och du måste göra så och så för att undvika det. Han gjorde på det sättet och undvek det verkligen. Han tänker, åh, mästaren är verkligen fantastisk, han skyddade mig. Han tycker att det är bra. Du använder fortfarande den vanliga människans koncept för att bedöma det. Tänk efter. I kultiveringen måste man uthärda lidande. Man måste återbetala karman. Så man måste gå igenom svårigheter. Om du undviker allt, hur kan du kultivera? Hur kan din svarta substans omvandlas? Hindrar inte det här dig från att kultivera? Är inte det här en demon? Om du får veta tid och plats för alla svårigheter som arrangerats för dig för att låta dig höjas och för att omvandla din svarta substans, då, när du har nått slutet på din arrangerade väg, så har din gång inte vuxit alls. Är det inte så? Skadar inte detta dig? Det skadar dig verkligen. Det finns också något mer uppenbart. De säger vilket nummer dagens vinstlott har, eller de berättar om andra bra saker för dig. Det finns lite pengar och vad du måste göra för att få dem. Vad du måste göra för att din chef ska tänka gott om dig. Eller vad du måste göra för att skapa problem för dina fiender. Jag säger dig, alla dessa är demoner. Det är svårt för vanliga människor att veta. Den gynnar mig, hur kan det vara en demon? Den gör det för min skull, för din skull. Men du skulle generera mycket karma om du lyssnade på den och gjorde vad den säger åt dig. Då kan du inte alls kultivera längre. Jag har sagt att på hög nivå måste alla dessa principer vändas upp och ned. Härnäst ska vi tala om några av de problem och besvär som utövare orsakar sig själva för att de inte kontrollerar sitt qingqing så bra. Vi har sagt att när man utövar qigong krävs att man hänger sig åt endast en metod. Jag säger inte att du måste utöva Falun Gong. Om du säger, jag utövar en annan metod, en annan genuin upprätt mästare har undervisat mig och metoden är mycket bra, sätt då igång och lär dig. Vi är inte emot det. Men vi har sagt, eftersom alla som sitter här har en ödesförbindelse, går det inte an om jag inte berättar det för er. Nu för tiden är det faktiskt väldigt svårt att finna en upprätt för. Under den föregående perioden fanns det en del mästare i det vanliga mänskliga samhället som undervisade lärjungar. Men ofta kunde de inte erhålla Zhenguo, den upprätta frukten. Det finns också en del som kultiverar på jorden, jordiska buddhor och jordiska daos, som jag talade om igår. Och det finns också en del som kultiverar i de djupa bergen och i vildmarken. Men deras kultivering är väldigt hård. De kultiverar väldigt länge innan de utvecklar lite gång. Nåväl, vissa människor tänker ändå, jag ska gå till de djupa bergen och ut i vildmarken för att hitta en mästare och lära mig. Det finns sådana människor bland de som sitter här. Det fanns till och med en ansvarig för ett assistentcenter som ville hitta någon mästare för att lära sig. Jag talar bara om den personens upplysningsförmåga. Om jag idag inte kan rädda dig, tänk då inte ens på att någonsin lära dig igen. Ingen kommer att kunna rädda dig. Vad är syftet med att du vill söka efter dem och lära av dem? Orsakas det inte av fasthållanden? Orsakas det av strävan efter övernaturliga förmågor? Men de är bara biprodukter av kultiveringen. De sakerna kan komma fram först efter att du har gett upp de tankarna. Skulle du någonsin kunna få dem genom strävan? Så jag nämnde nyss de som kultiverar i bergen och i vildmarken. De lider mycket och på lång tid kan de bara få lite gång. De vet inte ens själva. De tror att de fick gång från kultivering genom lidande. Faktiskt ökade deras gång lite för att deras mänskliga fasthållanden successivt nöttes bort under lång tid. Självklart, det är hårt, så de tror att de kultiverade den genom att lida. Jag sa att av Zhen Shan Ren kultiverar Daoläran Zhen sanning. Genom upplysning inom Zhen framkom 3600 kultiveringsmetoder. I mitten finns huvudvägen, den stora vägen, där man kultiverar rakt upp till toppen. Precis som en pyramid. Tänk efter, i ytterkanten kan de bara kultivera så här högt. Mästare för upp sina lärjungar på olika sätt. En kultiverar så här högt och blir sedan upplyst. En annan blir upplyst så här högt och någon så här högt. Men när de har blivit upplysta på olika nivåer för de också upp lärjungar. De kan bara föra upp lärjungarna så här högt och genom historien för de det vidare så här. Deras saker är komplicerade. Ju längre ut på kanten, desto mer komplicerade. Desto mer omfattande läror, desto lägre nivå och desto mer komplicerade övningar. Buddha-läran lär ut 84 000 kultiveringsmetoder. Kultivering av Chan kan väcka medkänslan så de kan erbjuda alla varelser räddning. Därför möter de fler människor. Så 84 000 kultiveringsmetoder utvecklades. De räddar alla människor. Men de på ytterkanten kultiverar alla till mycket låga nivåer. Bara mitten är Dafa, den stora vägen. Det finns den frågan. Så fastän de har kultiverat väldigt länge och levt väldigt länge är de kanske inte särskilt högt upp. Så nyss sa jag att när man övar qigong krävs att man hänger sig åt endast en metod. Och jag nämnde det här ämnet. Härnäst ska jag tala om följande. En del personer är hängivna endast en metod när de övar och övar enbart Falun Gong. Men vad är de jämt så fästa vid? De kan inte släppa den vanliga människans hjärta. De vill alltid, när de inte mår bra, de tror att övning bara är bra om det är mycket skönt och behagligt. Så snart de inte mår bra klarar de inte av det och säger att de är sjuka, att de vill åka till sjukhuset och få behandling. Men på sjukhuset... Tänk på det, när en del av våra elever åker till sjukhuset så hittar man ingen sjukdom, men de mår fortfarande dåligt. Naturligtvis finns det de som helt enkelt inte upplyses till det. Efter att ha undersökts får de höra att det är cancer, men faktiskt är det inte så. Det är bara för att eliminera fasthållandet. Han blir dödsförskräckt av beskedet. Men vad tusan, det finns ingen bot. Då kan jag lika gärna öva flitigt. Då kanske han kan släppa det. Talar bara om vad det här betyder. På kurserna säger jag ofta att jag mycket ogärna säger ordet sjukdom. För det första är orsaken just karma. En del elever förstår det och tänker, läraren sa att det inte finns någon sjukdom, alltså finns det ingen sjukdom. Nåväl, jag låter en qigongmästare ta en titt. Jag mår ju rätt dåligt. Du milde, han letar upp en qigongmästare som kollar upp det. Han kan förstås inte hitta mig, så han letar efter en annan qigongmästare. Vem är äkta? Vem har utnämnts till qigongmästare av den som kultiverar Dao på riktigt? Hur kan man idag bekräfta att någon är qigongmästare? En del människor hittade bara på någonting, introducerade det och blev qigongmästare. Någon tog till och med våra falungongsaker, påhittade och ändrade saker och även han blev qigongmästare. Han har ingenting och kommer heller aldrig att ha någonting. Dessutom, att skada fall leder till vedergällning. Jag påpekar bara de här sakerna, okej? Okay? Så han letar efter en qigongmästare. Nu för tiden är många qigongmästare besatta, de har ingen gång alls. De har själva ingenting. Det enda de har är pengar. Och till och med deras celler har förvandlats till pengar. Vad skulle hända om det där foti behandlar din sjukdom? Tänk efter. Kultiverar man enligt en upprätt fa så gnisslar foti tänder full av hat. Jag kommer inte åt dig. Vanligtvis har du en farsen som skyddar dig. Så om du inte söker upp mig kan jag inget göra. Den här gången, wow, kom du till mig. Okej, kom igen. Jag ska behandla dig. Även om det inte hade någon dålig avsikt och inte skadade dig. Varför ingriper inte Falun? Varför ingriper inte farsen? Såg du dig inte som en vanlig människa med en sjukdom och sökte efter dig själv? Du ville ha det. Handlar det inte om upplysningsförmåga? Om du inte har extremt bra medfödd grund så ingriper ingen. För en medelmåttig kultiverare hänger det helt på en själv. Om du inser det, ta farsen hand om det. Annars kan vi inget göra. Det är principen. Bara de väldigt speciella, som någon med ett uppdrag, vaktar strikt. Så den här sortens människor kan inte inse det. Vad kan vi då göra? Även om det inte skadar dig, får det dig ändå att må väldigt dåligt. Ni vet, under kultiveringen inom världsliga fa renar vi kroppen ständigt och försöker bryta igenom till bortom världsliga fa. Jag talade om det här igår och någon skrev en lapp och frågade, vad är ett intelligent väsen? Alla ting i andra dimensioner är intelligenta väsen. Om ditt himmelska öga har nått farögats nivå, märker du när du går ut ur huset att stenar och väggar hälsar på dig och talar till dig, för de är levande i andra dimensioner. Organisk och oorganisk materia är en åtskillnad gjord av människor. Det är så den nuvarande vetenskapen förstår det. Om du hittar en qigongmästare som är besatt av en räv, en orm eller en gul vessla, så är de minsta partiklarna i dess gång. Den har också gång. Inte hög, men den har en del. Och de minsta partiklarna i dess gång är små rävar, ormar och gula vesslor. Hur kan det öka sin gång? Eftersom det på sin mycket låga nivå inte vilseleds av det vanliga mänskliga samhället så kan det också se universums lägsta fa och kan också känna till lite på den lägsta nivån. Självklart, om det inte skulle hejda sig inför något ont utan begick alla möjliga dåliga gärningar så skulle det inte ha någon gång. Det skulle ha dödats för länge sedan. Så det vill också kultivera och göra en del så kallat goda gärningar. Så att det också kan höja sig, men det är begränsat. Dess gång kan definitivt inte växa sig särskilt hög. Om det utvecklar gång och blir hög kommer det att dödas. Det saknar den mänskliga naturen, så det skulle bli en demon. Okej, när du vill ha behandling sänder det ut något till dig. Vad är det som det sänder ut? Självklart, om du vill att det behandlar dig så accepterar du det. Var gör det ont? Jag sänder ut energi till dig. Det sänder ut och fyller din kropp med den. Säg mig, vad kan du göra åt det? Verkligen. Jag säger dig, det är verkligen plågsamt. För en tid sedan fanns det de som... På den tiden hade vi precis börjat ha kurser. Och för att ge människor en chans att kunna förstå det, justerade vi de där dåliga sakerna igen. Så en del deltog i kursen igen. Någon visste att han hade gjort fel. Han deltog i kursen igen och vi justerade det. Då uppstod små knölar över hela kroppen, röda knölar. De kliade och var obehagliga. Det var alla de där sakerna som kom ut. Hela hans kropp var kall, det var alla de där sakerna. Jag säger er att även om en mästare från en annan skola behandlar dina sjukdomar så går det ändå inte. För han sänder ut var principerna från deras skola. Den uppsättningen saker, det är lilla från deras fa. Fa inom deras skola. Så det skulle också medföra störning. Alla måste verkligen vara uppmärksamma på de här sakerna. Sen finns det de som gillar att bli spådda. Som utövare, varför skulle du någonsin gå och bli spådd? Jag säger alltid att sånt som feng shui, geomantik, namnbaserad spådom eller röriga budskap bara fungerar för vanliga människor, inte för utövare. De har ingen effekt på utövare. För de sakerna är på mycket låg nivå. De tillhör fa på vanliga människors nivå. Du däremot kultiverar extraordinära saker. De finns i din kropp, så det fungerar inte på dig. Det har ingen effekt på dig. Men vi har en del som gillar att bli spådda. När du spår dig, ser du dig inte som en vanlig människa då? Självklart, en del tänker, jag spår mig inte om mitt framtida liv. De spår sig om hur hög deras gång är, eller när de kommer att uppnå Zhenguo, den sanna frukten. Säg mig, kan den sortens saker någonsin utläsas? Personen som spår dig är lägre än du. Kan han spå dem någonsin säga något om dig? Dessutom, när de läser din handflata, ditt ansikte, dina födelsedata, ditt horoskop eller använder Zhouyi, förändringarnas bok, för att spå, använder de då inte bara mönster och en teori för att se en del av dina saker på ytan? Men ditt öde, ditt liv har redan omarrangerats. Kan han se det korrekt? De får inte se det korrekt. Om de verkligen såg det korrekt och berättade för dig att om ett tag får du den och den svårigheten, då vore den här prövningen som mästaren har arrangerat för dig förgäves. Du såg allt och undvek det, och då får du svårt att klara nästa steg eftersom du inte har kultiverat upp. Du saknar någonting. Därför tillåts människor inte att se överhuvudtaget. Men när personen sett något så tror du honom. Så när han säger att du har bra saker utvecklar du fasthållandet upprymdhet. Säg mig, ska inte upprymdhet tas bort? När han säger att du har dåliga saker utvecklar du fasthållandet rädsla. Säg mig, måste inte också det tas bort från dig? När de där onödiga fasthållandena utvecklas, orsakar de inte svårigheter för din kultivering, skapar onödiga svårigheter för dig. Till exempel, förr i tiden fanns en historia inom buddhismen om en person som kultiverade till arhats nivå. Ni vet, för att uppnå arhats nivå måste man verkligen gå igenom en omgång svårigheter och anstränga sig enormt. Så han blev överlycklig. Ja, jag har kultiverat till arhat. I samma stund som han blev överlycklig föll han, för hans upprymdhet visade sig. Har man kultiverat till arhats nivå ska hans hjärta inte längre beröras. Man ska inte längre ha dessa vanliga mänskliga känslor. Upprymdheten visade sig och han föll. Vad kan han göra nu när han har fallit? Måste han inte kultivera om igen? Så han kultiverade upp ännu en gång. Då tänkte han, förra gången blev jag upprymd och föll. Den här gången får jag inte bli glad. Den här gången var han nervös och orolig. Och så fort han tänkte så, föll han igen. För han var rädd. Det är också ett fasthållande, så han föll igen. För han borde inte ha blivit rädd. Kultivering är en mycket seriös sak. Du får inte frångå standarden och förstöra din framtid. Självklart, några av oss. På tal om spådom så har vi också några som inte bara går och spår sig, utan också gärna spår andra. Som om de var så kapabla. Som jag sa häromdagen gillar många att studera Zhouyi, förändringarnas bok. I vilket syfte? Är det bara för deras arbete eller av vetgirighet? Låt oss tala om någon som gillar att spå. Han tar tag i någons hand och läser hans handflata. Tar bara tag i någon på måfå och börjar berätta saker för honom, som om han visste en massa. Jag tycker, berätta inte bara saker lättvindigt för människor. Om du är en fallen gongkultiverare så får du själv viss energi i takt med att din gongpelare höjs. Eftersom du kultiverar en upprätt fa så respekterar alla dig. Även om du inte känner att du har gång eller några övernaturliga förmågor så är din nivå kanske inte låg. När du har nått en viss nivå i kultiveringen, även i kultiveringen inom världsliga fa, måste du tänka på vad du säger. Igår talade jag om kultivering av munnen. Är du inte försiktig så genererar du karma. Något var ursprungligen osäkert, men när du sa det blev det kanske bestämt. Det var inte så från början, men när du sa det blev det kanske så. För när en kultiverare är inom en viss fa-nivå är han likadan som den nivåns fa. Så det du säger inom eller under den fa-nivån, då kommer saker och ting inom nivåerna nedanför eller på den nivån att förändras. En sån faktor spelar in. Så jag talar om kultivering av munnen. Det är väldigt viktigt. Om du säger saker lättvindigt, dra dit dem och berätta för dem. Du har en sjukdom. Oj, oj. För det första är vanliga människors sjukdomar obestämda saker. Men så snart du säger, du har en sjukdom på det eller det stället. Så fort du säger det kommer sjukdomen inte bara att visa sig. Den blir också svår att bota. Du har fixerat den där. Du har en svårighet framför dig. Eller den och den i din familj kan bli så gammal. Du fixerade de där sakerna för dem. Gör du inte fel och skapar karma, för du har en fa och principer på högre nivå att hålla dig till. Därför får du inte skena iväg. Självklart, de världsliga småvägarna kommer alltid att finnas. Men det gäller utövare från andra metoder eller andra människor. Men jag säger, som en kultiverare av dafa, som utövare av en upprätt fa, måste du ställa strikta krav på dig själv. Sen finns ytterligare en sak, den att många av våra människor gillar att vara vän med utövare från andra qigong-metoder. Alla verkar ha en önskan i sitt hjärta att söka Dao. Men som vi sagt kan man inte skilja på upprätta och onda metoder, inte särskilja dem nu för tiden. Alla vet att detta inte var tillåtet förr i tiden heller. Munkar tilläts inte att komma i kontakt med andra religioner. Och andra religioner, till exempel buddhism, betraktar daoism, kristendom och andra religioner som onda metoder. Daoism betraktar också alla de andra som onda. Och andra religioner betraktar också resten av religionerna, inklusive buddhism, som onda. Eftersom de alla är upprätta metoder och alla deras upplysta förstår det, varför säger de så? För att människan är mycket förvirrad och oupplyst. Om de skulle säga att de alla är upprätta, då skulle en del människor blanda kultiveringsmetoder och röra till dem. Så de kallar de andra för onda, diskriminerar dem, accepterar dem inte och skyddar på så sätt effektivt sin egen skola från att ändras. En del qigong-utövare tänker till och med, ja men hur kommer det sig att munkar inte övar qigong? Det säger sig självt att de människorna kultiverar enligt Sakyamunis kultiveringsskola. Hur vet du att de inte övar? Det är deras sätt att kultivera. En sån qigong-utövare skulle tänka, det skulle vara jättebra om munkar övade qigong. Jag skulle bli munk, gå till templet och lära dem qigong. Då skulle du skada deras kultiveringsskola, eller hur? Tänk på det. Om allt hade blandats in i buddhisttemplet, hade buddhismen då kunnat gå igenom 2500 år fram till idag utan förfall? Den hade förvrängts till oigenkännlighet redan halvvägs, och det vore svårt att säga vad den var längre. Precis som hinduismen. Man kan inte längre spåra dess ursprung. Det är problemet. Så som genuina kultiverare, om ni bara övar qigong lägger man inte i. Om ni säger, jag vill inte kultivera mot höga nivåer, jag vill bara bli god och öva qigong, då lägger jag mig inte i. Den gruppen räknas inte. Vi talar om de som verkligen vill kultivera till höga nivåer. Då måste du verkligen ta ansvar för dig själv. Försök minimera kontakter med utövare från annan qigong. Vilken qigongmästare eller utövare av vilken qigongmetod det än är, försök undvika dem. Självklart, om det bara är vanliga människor som övar andra qigongmetoder så spelar det ingen roll. De har ändå inget på sig. Även om de har footing skulle det faktiskt inte skada dig om du inte accepterar dess principer, dess saker, så det spelar ingen roll. Om ni arbetar på samma kontor eller om din äkta hälft övar en annan qigong så påverkar det inte dig. Men det kan vara rädd för dig och säga att din qigongmetod är dålig. Eftersom det är rädd för dig skulle det skälla på dig. Det bryr sig inte om Qingqing, det kommer att förtala Falun Gong. Jag vet att en del av dem som sitter här kan tänka, jag har inte deltagit på någon qigong-föreläsning förut. Jag var aldrig intresserad av sån där qigong. Innan Falun Gong-kursen, där jag hörde mästare Li tala om denna fa, förstod jag inte att qigong var så omfattande och djupgående. När andra qigong-mästare har kurser ska jag också gå och lyssna. Från och med nu ska jag gå på sådana evenemang och upplysas till sådana här saker. Jag säger er, ingen annan qigong-mästare föreläser som jag gör. Många qigongmästare tillhör onda metoder, rätt många av dem. Däribland de qigongmästare som var ganska upprätta i början och fortfarande är aktiva offentligt. Men de har redan fallit. De har ingen gång. En sån mästare kan inte driva bort foti. Det finns inget foti på hans egen kropp, men det finns i hans gång. När han formar sitt fält finns allt möjligt där i. Han varken kan eller vågar driva bort dem. Han kallar allt för mästare. Alla hans kumpaner är hans mästare. Så alla måste vara uppmärksamma på det här. Självklart, om du inte vill kultivera bryr vi oss inte om vad du gör. Vi säger att verkligen vilja kultivera är en mycket seriös sak. Se till att vara hängiven endast en metod. Kom inte obetänksamt i kontakt med dessa saker. En del säger, jag vill bara lyssna till vad de har att säga. Jag ska inte lära mig deras saker. Om du lyssnar, söker du det inte då? Eller? För att lyssna måste du inte använda öronen. Okej, lyssna då. Den kommer att hälla in dig genom dina öron. Sen går du hem och känner dig sjuk och din gång är tilltrasslad. Det finns ett sånt problem. Sen finns det de som gillar att läsa böcker. De läser alla möjliga qigong-böcker. På de senaste kurserna talade jag om det här. Jag gav följande exempel. Det fanns en elev vars himmelska öga var öppet. Han såg mig komma till hans hem. Han sa att när jag kom hem till honom stod jag på tröskeln men kom inte in. Han sa, lärare, varför kommer ni inte in i rummet? Då sa min farsen, det finns för många saker i ditt rum. Naturligtvis kunde han inte säga vilka saker. Han kan bara ge en vink. Han sa, det finns för många saker i ditt rum. Sen gick han. Personen var mycket ångerfull. Läraren kom. Varför gick han? Ska inte läraren skydda mig? Hur kom det sig att han gick? Det finns för många saker i mitt rum. Han tänkte, sa inte läraren att för att se till att du ska kunna öva, efter att din kropp blivit renad, kommer din omgivning, alla dåliga saker i ditt hem, hela fältet, att rensas upp. Läraren sa att de skulle rensas upp. Så hur kan det fortfarande finnas för många saker i rummet? Han kunde inte lista ut det. Medan han tänkte på det såg han sig om i rummet och då förstod han. Rummet var fullt med alla möjliga röriga qigongböcker. Jag har sagt att många människor vars himmelska öga har öppnats har sett att varje ord i min bok är min farsen. Sett på en ytligare nivå är varje tecken en falun. Så när en sjuk människa håller den tycker han att det är mycket lugnande. Min poäng är att inte bara jag kan göra detta. Andra böcker är också sådana. Till exempel, om den personen eller den qigongmästaren är besatt så får fot i honom att skriva dessa saker. Och varje tecken är en liten räv, en orm eller en gul vessla. Röriga saker, jättesköldpaddor och sånt. Allt är sådana saker. Säg mig, om det gäller hela ditt rum, hur många sådana saker finns där inne? Oräkneliga, eller hur? Det är mycket skrämmande. Kultivering kräver att man hänger sig åt endast en metod. Om du inte tror på vad jag sa. Nu för tiden är qigongböcker bara kopierade från varandra. Var finns böcker om Dao-kultivering? Äkta kultiveringsböcker. Qigong-kultivering var ju bara till för att bota sjukdomar och hålla en frisk. Först när undervisningen går bortom den nivån blir det genuin kultivering. Var finns något sådant? Nu för jag människor upp till höga nivåer och undervisar om kultiveringssaker på riktigt. Finns det en enda qigongmästare som lär ut kultivering? Med andra ord, även om de sakerna är bra så är det bara att öva qi. Men det är mycket svårt att veta om det är bra eller dåligt. Många saker är dåliga. Vi hade en elev som bläddrade i en av de där böckerna. Han tittade på en mening och tänkte, ja, det här verkar vettigt. Okej, det var att godta det. Så snart han tänkt tanken förvandlades orden till en enorm pytonorm som direkt hoppade ut och slingrade sig runt honom. Han kämpade för att komma loss och skrek mitt namn. Det vill säga, de sakerna är mycket komplicerade. I slutarmatiden är det mänskliga samhället mycket komplicerat, kaotiskt och fördärvat. Det är så det är nu. Så jag säger, det är bäst att inte komma i kontakt med dessa saker. Många av våra människor rensar ut de där sakerna, bränner dem. En del tänker, och deras förståelse är mycket hög. De säger, jag skulle skada vem jag än gav det här till. Nyss talade vi om att utövare kan dra på sig en massa problem om Xinjiang inte är upprätt. När jag håller kurs i olika regioner diskuterar jag förstås detta allvarligt med de lokala qigong-samfunden. Jag säger att i min metod utövar vi genuin kultivering. Det är inte qigong på låg nivå. Det är olika saker för att bota sjukdomar och stärka hälsan. Det är äkta kultivering. Att föra upp en människa är mycket svårt, liksom att rena hans kropp och dra upp både hans tänkande och hans moralvärderingar. Att rädda en människa är mycket svårt, men att förstöra en människa går på ett ögonblick. Att släpa med våra elever till andra qigongkurser eller göra andra saker är att förstöra och skada vår skola, så vi samarbetar inte med någon sådan. Vi är såna här i varje region. Att rädda en människa är mycket, mycket svårt. För att rena en människas kropp måste jag sända ut mycket gång. Härnäst ska jag tala om en annan fråga, nämligen förhållandet mellan de ursprungliga religionerna och de så kallade nya religionerna. Jag ska kortfattat tala om det här förhållandet. Ni vet, nu för tiden finns en väldig massa olika religioner. Det finns en religion i Amerika som direkt kallas satanism. Den kallas direkt satanism. Det sägs att det finns många religioner som sprids nu. På vissa platser, i något annat land, ett land har tusentals olika sorter. Människor tror på vad som helst. De tror på en det ena, en det andra. Så det är redan mycket rörigt. Sen finns det en del människor som är religiösa lekmän eller som har studerat lite buddhism och liknande, som också har grundat en del så kallade skolor och sprider dem. De här människorna vet inte själva om det, för de är förutbestämda att bli demoner, att skada buddhism, skada religioner. Skada. Qigong i sig är inte heller ett rent land. Det finns falska qigong-metoder och foti som kommer för att göra skada. Det är detsamma, för qigong är i sig kultivering. Därför finns det många falska religioner. De breder konstant ut sig och några har till och med trängt in i vårt land. Var alla på er vakt. Guangzhou-regionen är porten till södern, så den kommer i kontakt med allting. Under kursen har jag de senaste dagarna stött på rätt många, både folk från väst och öst, även utlänningar, som tagit med sig religiösa böcker och bett mig titta på dem och erkänna deras läror. Och de frågade mig hur de där sakerna var. Jag behöver bara ta upp dem och bläddra igenom dem för att veta vad det är. Det är helt mörkt där i. Jag säger att alla dessa är onda religioner. Jag kan... Vi kan slå fast att alla de religioner som dykt upp efter de ursprungliga religionerna är onda religioner. Jag vet att katolicism, protestantism, judendom, buddhism och taoism alla hör till de ortodoxa religionerna. Upplysta varelser från ortodoxa religioner räddar människor. Varför dök de upp när de gjorde? Vi har upptäckt att i varje historisk period, alltså i varje period med mänsklig civilisation, vi har talat om förhistoriska civilisationer, eller hur? I varje cykel med förhistorisk civilisation har upplysta varelser räddat människor. Varje gång, cykel efter cykel. När helst det uppstod en civilisationscykel i något område kom upplysta varelser ner för att rädda människor, för att lära dem hur de skulle uppföra sig. Detta var att ge dem hjärtats fa. Vad är slutarmatiden som Sakyamuni talade om? Det är när människor inte längre har kvar någon fa i hjärtat som kan tygla dem, så de drar sig inte för något ont. De yttre lagarna är bara till för att övervaka människor, men när det inte går går de ändå dåliga gärningar. För i sinnet tänker de inte något gott. De försöker inte vara goda utifrån hjärtat. Det här är den farligaste tiden. Så för att hindra människor från att degenerera för tidigt fanns i varje period, så snart mänskligheten utvecklade en civilisation, upplysta varelser som kom för att rädda människor. Så som ni ser var Sakyamuni, Lao Tzu och Jesus människor från ungefär samma tid. Ungefär samma. Så det var syftet. Men varför säger vi att andra religioner är onda religioner? Därför att en del människor har en viss medfödd grund och kan se saker med sitt himmelska öga. Och det finns också de som har fått foti. De blev medvetna om vissa saker och sen... I början motsatte de sig inte den ursprungliga buddhismen eller andra ursprungliga religioner. Efter att de hade sett började de berätta för människor. Det religionen säger är verkligen sant. Vi borde alla följa den. Men allt eftersom de fortsatte att tala om det började människor lära sig från dem. Då började de också se sig själva som religiösa ledare och grundade sedan den ena eller andra religionen. Kanske var deras syfte inte dåligt från början. Men till och med de vars syfte inte var dåligt i början är ändå dåliga. Varför säger jag så? För om människor skulle tro på dem så skulle de sluta tro på de ursprungliga religionerna. Men de ursprungliga religionerna kan erbjuda människor räddning. Och förutom att rädda människor kan de lära människor att vara goda människor. Men den här personen kan inte rädda människor. Vad han lär ut är inte fa, och han har ingen plats att rädda människor till där uppe. Ni vet, varje upplyst varelse har sitt eget, som de säger i väst, paradis. Inom buddhism sägs det att alla har sin egen värld. Buddha Amitabha styr över Sukhavati-världen, medicinbuddha har Lapis-världen, och sen finns Lotus-världen, Falun-världen och så vidare. Så de har alla sina egna världar och de räddar människor till sin egen värld. Så vart räddar de där personerna människor? De kan absolut inte erbjuda räddning Och de själva har heller ingenstans att ta vägen. Här är ett exempel. Ni vet, i södra, centrala och norra Kina är den metod som sprids mest något som kallas Guanyin-skola. Hon säger att hon är från Taiwan och visar en massa certifikat för att lura folk. Utfärdas inte de certifikaten av vanliga människor? I själva verket är hon en vietnamesisk flykting. Hon kom över till Kina och går runt och lurar folk. Hon kallar sig Guanyin-skola. Absolution. Hon ger människor absolution. Efter att ha gett någon absolution med sina händer antas hon ha löst upp hans karma och han antas inte ha någon karma efter det. Hon går överallt och bedrar och lurar människor. Tänk på det. Om någon verkligen inte hade någon karma, hur då skulle han vara? Allt elände kommer från karma. Om du inte hade någon karma skulle till och med människor som inte känner dig le mot dig på gatan. Du skulle inte ha något lidande. Hur vore det möjligt att inte ha någon karma? Om han inte hade någon karma kvar, vore han inte redan upplyst. Alla kulturerare måste gå igenom det. Om du verkligen hade löst upp allans karma, då hade du faktiskt gjort en dålig sak. Ens karma kan omvandlas till dygd. Om du löste upp alltihop åt någon. När vi löser upp karma så gör vi det utifrån hur högt personen kan kultivera enligt hans Xinjiangs toleransförmåga. Vi löser upp det han inte behöver, så hon bedrar människor fullständigt. Guanyin-skola. Ni vet, Bodhisattva Guanyin, Bodhisattva Dashiju och Buddha Amitabha är de tre helgonen från väst som religionen lär. De hör till rena landets skola. Kunde Bodhisattva Guanyin vara som människor i det vanliga mänskliga samhället och säga: jag gillar inte er längre, jag startar eget, jag ska bli oberoende och etablera en Guanyin-skola, jag stannar inte hos er. Hur kan något sånt ske? Hon har sin fas restriktioner. Om hon inte är god faller hon. Är det inte ont även på ytan? Men med övernaturliga förmågor har vi sett, inte bara jag, många av våra elever har också sett det. Så snart de tog en titt i den där boken visste de att den här personen kom från helvetet. Och på ryggen bär hon en räv med ett blint öga, så hon har också ett dåligt öga. Det som står i den boken låter verkligt nobelt och värdigt, att det räddar människor, men det är helt och hållet falskt. Den är alldeles mörk inuti. Det är väldigt lätt att bli lurad. Om hon skulle säga: nu för tiden kan människor skilja på saker och tänka själva. Så om hon inte fick det att låta så ädelt och upphöjt skulle hon inte kunna lura människor. Varför talar jag om detta? Ni vet, dessa saker riktar sig särskilt till dem som övar qigong. Qigongutövare vill ofta söka Dao. De har den önskan och relativt fler människor har buddha-natur och upplysningsförmåga. Så de arbetar bland dessa människor. Jag talar om det för att säga er alla att vara försiktiga. Ni måste vara uppmärksamma på den här frågan. Tro inte att allt utländskt är bra. De riktiga, essentiella sakerna finns faktiskt här i Kina. Låt mig nu tala om ett annat ämne. Låt mig tala om kampsport qigong. För närvarande kallas många saker i samhället qigong, vilket har gjort det mycket rörigt. Förutom Buddha och Dao-lärornas kultiveringsmetoder, naturligtvis kallas bara saker på deras lägsta kultiveringsnivå för qigong, så uppkom ett märkligt fenomen. Det uppstod nämligen dans-qigong, musik-qigong, konst-qigong, kalligrafi-qigong. Hur som helst blev allting qigong. Deras teoretiska grund är väldigt enkel och de har inga qigong-principer. De är enkla på gränsen till det löjliga. Skälet till att de kan kalla sig själva qigong är att när de gör saker så är de i trans. Som att de målar målningar i trans, och då är det qigong. Jag säger att sånt där är... det är bara att lura människor. Så bara det att vara i trans gör det till qigongövning? Nej, det gör det inte. Det är bara att slappna av i kroppen, justera kroppen, öva qi. Saker för att bota sjukdomar och stärka hälsan. Åh, så om man är i trans blir det qigong? I så fall... jag brukade dra ett skämt och alla brukade skratta. Jag sa att om en människa skulle gå på toaletten i trans, vad skulle det vara? Skulle det också bli qigong? Jag säger, är inte det här att skämma ut qigong? Är det inte att skämma ut qigong? Är kultivering en sån enkel sak? Och om du är i trans, blir det då kultivering? Det var ursprungligen något ytterst omfattande och djupgående, något som överskrider alla akademiska ämnen.
Det
Naturligtvis föreläser jag om qigong och jag talar alltid om den, så en del människor har förstått. På allra senaste tiden verkar det finnas färre sådana saker på grund av att vår metod har fått väldigt stor spridning och många känner till den. Det finns en del personer som talar om kalligrafi qigong. Okej, låt oss tala om kalligrafi qigong. En sån person insåg att han inte kunde lyckas mycket längre på detta sätt. Så han uppfann en serie saker och kallade det kalligrafi qigong. Jag såg en annons i en qigong-tidning. Jag har glömt vilken. Hur sa han att man skulle öva qigong? Meditera i lotusställning. Koncentrera dig på elixirfältet. Sitt där i 15 minuter till en halvtimme. Använd sedan din tanke för att föra upp qi, föra in det i armen och sedan går tanken till handen. Låt oss förtydliga, det är bara tanken. Om man verkligen kan föra upp qi är en annan sak. Tanken. Använd tanken till att ta upp penseln. Tänk sen på att föra qi till penselns spets. Börja sen skriva tecken. Så detta är kalligrafi qigong. Han ville till och med hålla en kurs. Är inte detta att lura människor? Så det här räknas som att föra qi någonstans för att göra någonting. Skulle det göra det till qigong? Så innan vi äter, låt oss alla sitta i lotusställning och meditera en stund. Sen plocka upp ätpinnarna, föra tanken till spetsen på pinnarna, ta upp maten och föra in den i munnen. Och det skulle vara ät qigong, eller hur? Och allt vi åt skulle vara energi, i våra elevers fall. Så det kan inte alls kallas qigong. När jag var på en hälsomässa, 1992 års hälsomässa, fanns där en man som skrev tecken med en pensel. Jag var väldigt upptagen där, så ibland blev jag trött och tog en paus och gick en runda. Jag gick och tog en titt på kalligrafi qigong, där en man skrev tecken på papper. Efter att ha skrivit klart använde han handflatan. Jag såg att hans handflata var helt svart och sände ut qi till varje tecken. Det qi han sände ut var helt svart. Hans kalligrafi hängde där och såldes till och med till rätt höga priser. Men alla som köpte dem var utlänningar. Vem som än köpte dem och tog hem dem skulle få otur. Säg mig, kan svart qi vara bra? Hans hjärna var fylld med tankar på pengar. Han ville tjäna pengar på det. Kunde han alls ha bra saker i den? Han brydde sig inte om dygd. Kunde det han sände ut vara bra? Han hade ingen gång. Vadå kalligrafi qigong? Det är bara qi. Så jag säger, inga av dessa saker kan kallas en självständig kung fu. Men bara kampsport qigong kan kallas en qigong-skola. Men sen finns ytterligare en felaktig förståelse. Ofta finns det människor i kampsportkretsen, inte de som verkligen övar kampsport, de förstår, utan vi talar om de där kampsportslinglarna. De tror att deras qigong är den äkta. De säger till dig, vad är det för sorts qigong du har? De tror att det är den ortodoxa qigongen. Jag säger er alla att i det forna Kina fanns det faktiskt inom både buddha-läran och dao-läran metoder med kombinerad inre och yttre kultivering. Så ofta gjordes inre kultivering och kampsportträning tillsammans. Därför är det lätt att förväxla dem. Så varför säger jag att kampsport qigong kan anses vara en qigongskola? Därför att den har förts vidare under en process på flera tusen år och har sina egna självständiga doktriner som vägledning för kultivering och sina egna kultiveringsmetoder. Den är relativt komplett, så det är en självständig skola. Men trots det går den lilla energi som utvecklas genom att man tränar kampsport qigong oftast inte bortom vanliga människor. Så det är bara en vanlig människas skicklighet. Dessutom fungerar det bara på en väldigt låg nivå. Samtidigt är den energi de utvecklar på den låga nivån bara en övernaturlig kraft som i inre kultivering visar sig på den lägsta nivån. Förr gav jag ofta sådana exempel, men nu gör jag inte det, för vi har inte så mycket tid. Många människor känner att deras händer är De känner inte att de använder så mycket kraft, för det känns inte som styrka. Det känns inte som här på de vanliga människornas sida. Men när de lägger handen på någonting känns det mycket kraftfullt. Eller när den rör vid något känns det mycket kraftfullt. När en del människor tvättar händerna eller fötterna använder de inte så mycket kraft, men det slutar med att huden är full med blåmärken, som om den hade blivit slagen. När helst de trycker händerna mot något så går det omedelbart i bitar fastän de inte använder så mycket kraft. Allt det här orsakas faktiskt av de övernaturliga förmågorna inom hård qigong. Det vill säga, när man i inre kultivering kan kontrollera sitt qingqing kan man på mycket låg nivå utveckla de här övernaturliga förmågorna. Så hur utövas kampsport qigong? Jag ska tala kortfattat om det. I början måste de träna på att flytta qi. Flytta qi till armarna, fötterna, benen, buken, revbenen eller till huvudet. Och sen går de och slår på ett träd. Eller till och med kastar sig mot det. Och gör sin träning. Självklart, i början kan han inte ens flytta qi. Han vet inte hur man flyttar qi ännu. Han måste göra det lite i taget. Alldeles i början gör det mycket ont när han slår handen mot ett träd. Han slår båda sidorna av handen mot en stenplatta. Det gör mycket ont. Han slår med båda sidorna. Den här sidan är inte så illa för den är tjock. Men på den här sidan är benen bara skyddade med hud. Och det börjar blöda efter första slaget mot stenen. Så vad ska göras? Han börjar rotera armen så att blodflödet vänds. Den svullnar faktiskt och när han sen slår gör det inte ont längre. Självklart, när han fortsätter att öva kommer han gradvis att kunna flytta qi. När han flyttat qi känns allt uppsvällt. Du kan ta en jättetjock påk och slå så hårt du kan. Bong, bong. Och den skulle studsa tillbaka som på en gummiboll. Och det gör verkligen inte ont. Ju hårdare du slår, desto bättre mår han. Det är sant. Men om du frågar mig så duger det ändå inte. Varför? Därför att det fortfarande krävs en procedur för att flytta qi. Qi är ingenting. Qi är bara något inom kultiveringsprocessen. När det bryter ut en kamp mellan två personer, när den är riktigt våldsam, växlar de några ord och svingar sen knytnävarna. Om du säger, ge mig en minut, jag måste flytta qi, skulle han vänta på dig. Han skulle ha slagit dig vid det laget. Så att flytta qi duger fortfarande inte. Vad ska göras? Han måste fortsätta träna. När han fortsätter med sin träning används detta lilla qi enbart till att slå och stå emot slag. Så gradvis omvandlas den i riktning mot sån energi. Och så småningom formar den en typ av ljusmateria. Med ögonen ses det som ljus. Det är kornigt. I själva verket är det bara en övernaturlig förmåga på mycket låg nivå som används enbart för att slå och stå emot slag. Sa jag inte att alla vanliga människor har övernaturliga förmågor? Eftersom han övade sådär under lång tid formade det en övernaturlig förmåga. Eftersom den är på mycket låg nivå kan den utvecklas genom träning, precis som en vanlig mänsklig skicklighet. Den kan bara användas till att slå och stå emot slag. Men den har blivit en hög energimateria när den har nått det här tillståndet. Den manifesteras ju i en annan dimension. Den färdas i en annan dimension, så den kommer och går väldigt snabbt. Den behöver inte längre styras av tänkandet eftersom han brukar öva sådär. Så när han vill slå någon finns gång redan på hans handflata. När andra slår dig och du värjer dig med armen har gång redan kommit till underarmen. Den kommer och går mycket snabbt. Detta är den kampsportqigong som vi talar om. Men ni kanske har hört eller läst i kung fu-romaner att det finns sådana skickligheter som den gyllene klockskölden. Eller järnskjortan. Det finns också de vars lätt kungfu är väldigt kraftfull eller de som flyr till andra dimensioner. Och det finns de som använder sina övernaturliga förmågor för att slåss. På tal om dessa måste jag säga er. Alla dessa typer av övernaturliga förmågor existerar. Alla existerar. Alla de människor som kultiverar i bergen har dem. Men man kan inte hitta dem i den världsliga världen. Beträffande människor nu för tiden i den världsliga världen så spelar det ingen roll vilka kampsportmästare de är. Ingen av dem har dessa förmågor. Den äkta gyllene klockskölden och järnskjortan existerar faktiskt också, men det är inte som de säger. Det kan också förklaras teoretiskt. Ni vet, dessa typer av förmågor kan inte utvecklas enbart genom att man tränar kampsport. Man kan inte utveckla dem enbart med metoder för att slå och stå emot slag. För de är fullständigt bortom vanliga människor, långt bortom vanliga människor, så de kontrolleras av en högre fa. För att utveckla sådana färdigheter måste de alltså kultivera sitt inre, verkligen kultivera sig själva. Men genuin inre kultivering kräver att man ger upp de vanliga mänskliga fasthållandena, såsom anseende och egen vinning, penninghunger och olika begär. Allt detta måste elimineras. Så du läser i kungfu-romaner hur de, för pengar, för en kvinna eller för en gömd skatt, strider och dödar människor. De där människorna flyger alla omkring eller går till och med in i andra dimensioner. De kan inte dödas. De är alla mycket mäktiga. Hur kan dessa saker verkligen existera? Det är bara konstnärliga överdrifter. Nu när människors moralvärderingar har kommit till det här stadiet söker de bara spänning och vill ha vad som än släcker deras törst. Så författare har utnyttjat det här. Ju märkligare det skrivs, desto mer tillfredsställande läsning och desto bättre säljer boken. De bryr sig om försäljningsvolym. Det är inget annat än fria konstnärliga överdrifter. Å andra sidan existerar faktiskt den här typen av förmågor, men de får inte användas så där. Skulle de inte stjäla pengar från banken annars om de har sådana stora förmågor? Det är så här. Om en Xinjiang inte har nått den här nivån kommer man inte att utveckla den här förmågan. Och om en Xinjiang har nått den här nivån skulle man veta att man inte kan göra dessa saker. Det kan också förklaras teoretiskt. Ta den gyllene klockskölden eller järnskjortan. Den här övernaturliga förmågan med mycket stor täthet utvecklas genom en träning och formar en sköld runt kroppen. Den är i en annan dimension och människor kan inte se den. Gong är i en annan dimension och människor kan inte se den. Så om du vill slå honom, när du vill skada honom, fungerar inte köttet. Din köttsliga hand fungerar inte. Det görs av din gong som är i en annan dimension. Hans gång är specialiserad på att skydda mot din gång. Så du ser din hand slå på hans kropp. Faktiskt är din hand där borta. Men din gång där borta har redan spärrats av hans gång. Gång nådde inte fram, så den kan inte skada honom. Bara den köttsliga handen slog honom, men den kan inte orsaka någon skada. Det är faktiskt så här det fungerar. Så det kan också förklaras teoretiskt. Självklart finns det nu de som verkligen har sådana förmågor kan inte visa upp dem. De får det inte. När jag säger att de inte kan visas, kanske en del inte tror mig och säger: finns det inte en del mästare i hård qigong som gör uppvisningar? Jag säger att de sakerna är väldigt begränsade. Inget annat än de där små sakerna för att stå emot slag. Beträffande de äkta sakerna, som att ligga på en spikmatta eller sticka ett spjut mot halsen. Låt oss inte tala om att ligga på en spikmatta. En vanlig människa kan antagligen göra det. Att sticka in ett spjut mot halsen, tänk på det. De rakbladsvassa stridsspjuten får en att blöda vid minsta beröring. Be honom ta ett sånt och se om han vågar. Här är en till. Han tar en kniv, skinande, rostfritt stål. Han tar en tidning och tra 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 strimlar den. Hur som helst, den strimlas vertikalt så publiken kan se att kniven är riktigt vass. Sedan drar han upp skjortan och låter publiken se hur han hugger mot magen. Han till och med höjer kniven högt, men han är rädd att missa stället. Bang, bang, han hugger så här. Och publiken börjar applådera och säga: sluta, sluta hugga. De är oroliga för honom. Jag säger att det är ingenting mot den gyllene klockskölden eller järnskjortan. Det är bara små saker som används för att stå emot slag. Om det verkligen är en gyllene klockskjöld eller järnskjorta, hugg då inte. Du skrämmer folk. Skär bara tvärs över och se om han blöder. Garanterat skulle han blöda. Alltså existerar sådana skickligheter, men inte i den här formen. Teoretiskt och begreppsmässigt utövas kampsportsigång i rörelse. Qi går under huden, den passerar genom musklerna, går inte in i elixirfältet, den kan inte kultivera det inre och kan inte kultivera kroppen. Inre kultiveringsmetoder utövas däremot i stillhet och qi går in i elixirfältet. Qi går in i nedre delen av buken och när man är i stillhet ändrar det fullständigt molekylernas beståndsdelar i människokroppen, så det kan kultivera kroppen och ändra människokroppen. Okej, det var allt för den här föreläsningen.